Älskar du aktier? Det gör vi också. Sea Worldwide Asset Management är en av Nordens största oberoende aktiva aktieförvaltare och har samlat kunskap sedan 1986. Ta del av vår kunskap på seaworldwide.se. Bokstaven C, worldwide.se.
Analyspodden från Dagens Industri.
Hejsan allihopa och välkommen till veckans avsnitt av Dagens Industris analyspodd där analysredaktionens olika medlemmar pratar med varandra om veckan som har hänt och veckan som kommer och allting annat som är intressant för de som gillar finansmarknad, aktier och näringsliv. Jag heter Ulf Pettersson och med mig idag har jag ingen mindre än Torbjörn Isaksson. Hejsan Torbjörn.
Hej hej.
Hur är det med dig denna fredag?
Det är alldeles utmärkt med mig. Jag hoppas jag är det med dig också.
Ja, det är det. Absolut. Absolut. Vi har ju en del att prata om. Jag tycker vi kör igång direkt. Du har ju varit som vanligt aktiv i tidningen och skrivit en hel del om olika fastighetsmatadorer och fastighetsmarknaden och hur den ser ut. Så det borde vi väl prata lite om. Och sen så måste vi inte, får vi inte glömma veckans stora händelse, nämligen KPI-siffran i USA som gjorde att vi fick ett börsrally och näst bästa börsdagen för året då i torsdags här på Stockholmsbörsen. Och ännu bättre var det väl i New York egentligen. Och sen så har vi då ett par case som vi brukar ha nu för tiden. Och sen så avslutar vi lite veckan som kommer och vad man ska hålla ögonen på. Men ska vi börja med fastighetssektorn? Vad är det senaste som har hänt där av intresse?
Ja, det har hänt väldigt mycket inom fastighetssektorn den senaste veckan. Just nu är det ju väldigt mycket uppåt. Det har ju varit kraftiga kursrusningar de senaste dagarna. Men annars, det mest spektakulära det är ju den här kampen som uppstått mellan Rutger Arnhult och Roger Akelius kring Castellum. Där Akelius kommit in som ny storägare och har gjort en frontalattack på Rutger Arnhult som den andra storägaren som sålde sina aktier då till Akelius och som sitter som vd.
Ja, och den som bestämmer nu är ju Akelius för han har 11% och Rutger har väl bara 5 även om det kanske finns lite familjeaktier också. Så där, det här kan ju inte liksom... Har du någon tanke kring hur det blev så här? För jag menar, de gjorde ju ändå upp affären och då måste de ju ändå ha pratats vid. Och så kommer Roger, som du säger här, bara några dagar senare och prata om att Castellum ska avskaffa utdelningen som har varit deras signum egentligen. Det var ju liksom den utdelningsaktien som alla pratade om för några år sedan. Och sen så, och alternativet till att liksom inte göra så, slippa utdelningen, det vill säga, det var konkurs tyckte han till och med använde ordet i någon intervju här. Har du någon spekulation du kan ha? Vad är liksom, finns det någon bakomliggande agenda eller vad är det som händer?
Han har ju gått ut extremt hårt här just när han talar om att det här bolaget som nästa år då, alla förväntat sig ska bli den första utdelningsaristokraten som har höjt utdelning 25 år i rad. Och han säger att de riskerar att gå i konkurs om de delar ut pengar. Det är ju svårt att dra någon annan slutsats om man tittar på vad de har sagt tidigare. När de gick in i bolaget pratade de att det var ju bra direktavkastning och det var ett fint bestånd och så vidare. Sen helt plötsligt tycker han att det är jättedåligt. Det mest troliga är väl att han vill ju fortsätta öka sitt inflytande i Castellum. Och då är han intresserad av att hålla ner kursen. Och Rutger Arnhult är helt beroende av att få en utdelning för att han sitter finansiellt dåligt till. Och det är samma trick har ju Akelius gjort tidigare när han var med i en busstrid till exempel kring Mandamus. Så att det är inte helt nytt att han gör den här typen av utspel.
Minst sagt stökigt i Castellum, men vad kommer hända här och vem är det som bestämmer och vem sitter på de bästa korten?
Det gör ju utan tvekan Roger Akelius, för han äger ju mycket mer aktier. Och medan då Rutger Arnhult har ju kört gasen i botten väldigt länge och har hög belåning så sitter Roger Akelius på den största kassan någonsin i svensk fastighetsmarknad sedan han sålde sina bostadsfastigheter till Hemstaden. Så att det finns ju ingen som är i närheten av den finansiella styrkan som Roger Akelius har. Och den kommer han ju säkerligen att utnyttja på olika sätt framöver. Han har ju till och med lyckats tjäna ytterligare 20 miljarder på skillnaden mellan dollar och kronor. Så att han är så enormt finansiellt stark i förhållande till alla andra aktörer på fastighetsmarknaden just nu.
Just det. Och det här att han så att säga köper aktier och sen så pratar ner kursen och sen så sannolikt då ska köpa fler aktier. Det är ju inte så att säga första gången han gjort det. Han gjorde det i en tidigare fastighetsräd. Var det inte så för ett antal år sedan?
Han är ju extremt skicklig på det här med olika maktstrider. Han var ju bland annat inblandad i en för ganska exakt 20 år sedan kring Mandamus. Och där var han också ute och ville sänka utdelningen. Vilket ju slog hårt mot LRF som han slogs med den gången.
Just det. Och om vi tittar här då så har du ju då Akelius på 12% och så sitter Rutger på ungefär hälften och så kanske det finns lite kompisar till honom då. Men det är ju ganska många aktier som är kvar upp till 100% här. Men det är klart att Rutger är inte bästa kompis med alla i finans- och fastighetssektorn. Han kom ju in på i Castellum lite sådär, brottades in lite grann och fick vdn avgå nästan på dagen och sådär. Eller vad är din känsla kring Rutger och hans renommé?
Alltså Rutger är ju känd för att ha varit det som på skånska heter Kagi. Han har ju konsekvent bråkat ganska mycket med väldigt många, inte minst när det gäller Castellum där den tidigare vdn Henrik Saxbom bland annat lämnade. Sen sparkade han Rutger själv, den vd som skulle ta över och satt in sig själv som vd.
Ja, och sånt där är ju liksom inte något som rimmar särskilt väl med den svenska bolagskoden och sånt där som vi brukar prata om.
Nej, det är väl ändå ganska ovanligt att någon agerar som Rutger gör, och då skapar man ju sig en hel del fiender i marknaden, och det kan ju straffa sig i de här lägena.
Spännande. Så vad är det som vi väntar på nu då? Vad tror du kommer hända här och hur länge kan den här striden hålla på? Eller är den till och med redan avgjord? Det vill säga att Akelius är så pass, jag menar, att köpa fler aktier och till och med ta riktig kontroll över bolaget. Det är ju kaffepengar för Akelius som du säger efter den här 90-miljardersaffären eller vad det var med Heimstaden.
Det är ju lite beroende på hur han bedömer marknaden. Han har fortsatt öka sitt innehav efter affären med Rutger Arnhult. Men han säger ju, och det är ändå ganska många andra också som tror att det kan ju komma ytterligare sättningar i fastighetskurserna. Så att han kan både agera nu och han kan vänta in senare. Men sen måste ju Rutger komma med någon slags motdrag och vad han kan göra där. Och det handlar väl mycket just om det han kan göra främst. Det är väl återskapa ett förtroende kring sig själv och aktien, och därmed få upp värdet. Och då stabiliserar han ju lite sina egna finanser. Och om man kan visa att det är inga problem med utdelning så skulle det betyda väldigt mycket för honom. Och för andra aktieägare som har köpt aktien för att de vill ha utdelning.
Spännande. Vi ska inte göra om den här börspodden eller analyspodden till en fastighetspodd, men vi har ju ändå noterat att Erik Selin har ökat i Entra, och sen så Serneke skrev ändrade om sin aktie här från A till B-aktier, så röstandelarna gick ner där för Serneke. Är det någonting som du också tycker är liksom värt och intressant att diskutera?
Ja, det är det ju. För att nu släpper han ju, Ola Serneke hade ju över 50% i Serneke, och nu går han ner till 21. Så att han tappar i sitt inflytande. Han har ju tidigare tvingats avgå som vd. Och det går ju väldigt dåligt för Serneke också, precis som det gör för många andra byggbolag. Framförallt de här lite mindre byggbolagen är ju väldigt pressade nu. Och där kommer det antagligen att ske vissa strukturaffärer framöver.
Ja, det kan man ju anta. Tittar man på var det Boverket som räknade med vad det gällde bostäder då, det skulle ju toppa det 2021 på 70 och vi är ner på 60 i år och ska ner på 45 sen och kanske ännu lägre. Så det är ju liksom inte någon snar vändning man förväntar sig heller på byggmarknaden. Så där kan det nog hända grejer. Det är om fastigheter. Ska vi, Fed är däremot ingen som du pratade inte med Jerome Powell i veckan.
Nej, det gjorde jag inte.
Nej.
Gjorde kanske du?
Nej, det gjorde jag inte. Men jag höll, ja, han var ju inte med då, utan det var KPI-siffrorna. Så han kommer väl få prata lite senare kring räntebeskeden. Men det stora i veckan var ju i den globala finansvärlden. Det var ju torsdagens inflationsbesked för oktober månad från USA som kom in på 7,7% i årstakt, förväntat var 8,0 och det månaden innan var 8,2. Så det var faktiskt ganska, det var ingen av de här stora bankerna som trodde på 7,7. De som trodde på lägst inflation var nere på 7,8. Så det var ju en överraskning för marknaden och den reagerade ju på ett ögonblick. Så Stockholmsbörsen stängde upp 4,2% efter att ha varit ner då strax innan 2:30 när det här beskedet kom i torsdags. Årets näst bästa börsdag. Vi hade en lite bättre dag här när vi fick en rekyl efter Ukraina-kriget i 16 mars tror jag det var. Och sen så i USA gick det ännu bättre. Nasdaq var upp 7% och S&P var över 5%. Och det har ju jag.
Podden presenteras av pensionsbolaget AMF som har 14 aktivt förvaltade fonder med låga avgifter. Johan Merslin förvaltar AMF Räntefond Lång som i mars fick Morningstars pris för årets bästa räntefond. Fonden har slagit sitt index de senaste 1, 3, 5 och 10 åren. Hur har du lyckats med det?
Det korta svaret är aktiv förvaltning och stor intern kompetens. Förra året jobbade vi aktivt med löptider och hade en övervikt mot företags- och bostadsobligationer. Och det betalade sig.
Investeringar innebär en risk. Dina fondandelar kan både öka och minska i värde.
Med räntan då som föll 0,3 procentenheter, lite drygt i USA, så 10. Nu för tiden så skiljer man inte så ofta på procent och procentenheter då, men 10% av räntan, 0,3 procentenheter, 10% av räntan försvann, så skulle det fortsätta ner lika mycket 9 dagar i rad så har vi ingen ränta längre i USA, precis som det var i början av året här. Men det är en stor sak, men jag undrar om inte, jag vet inte, har du någon åsikt om börsen? Jag undrar om inte det här var lite i bästa laget, den kraftiga ökningen. För det är inte så att, det var ju bra att inflationen kom ner som den gjorde, men det är ju inte liksom, det är ju ingen som tror annat än att inflationen ska börja falla ner nu med tanke på den ökning vi har haft. Och jag tror inte det här gör att Fed på något vis, och det tyckte jag man kunde märka på de kommentarer från Fed-ledamöter som var ute igår efter KPI-siffran, att man ropade inte hej nej utan tvärtom. Så vi får väl se här, det kommer bli ett väldigt spännande möte, nästa Riksbanks centralbanksmöte i USA då vi, som sker faktiskt dagen efter det att novembersiffrorna presenteras. Så då tror jag vi kan dra mer slutsatser huruvida Fed höjer med 50 punkter nästa gång eller 75 punkter. Men som sagt, det gjorde att aktiemarknaden blev på riktigt bra humör och uppgången nu på Stockholmsbörsen är den 17% sen botten här i slutet av september, början av oktober. Så det är en riktigt rally har det blivit.
Det blir väl ofta så i de här situationerna att det går lite till överdrift och sen så faller det tillbaka eller det går fram och tillbaka. Just nu känns det som, precis som du var inne på, att det här är kanske lite för bra med tanke på de förändringar som det skulle bygga på.
Ja, precis. Det är ju inte så att konjunkturen stärktes igår eftermiddag. Den är ju fortfarande, den har ju liksom inte ens börjat gå ner än egentligen, och vad det gäller marknadsräntorna så får vi väl se hur Fed gör, men det är ju solklart att de kommer höja åtminstone en och sannolikt två, kanske till och med tre gånger till. Så jag tror att vi kommer nog ha det som händer efter en sån här kraftig uppgång, det är ju just att jag tror att rörelserna kommer liksom drivas på lite, så vi kommer få upp och nedgångar här i kommande veckorna på ett par procent ett antal gånger, just när man liksom stökar till det som det blev tillstökat då med den här siffran. Men intressant och roligt för en gångs skull att det gick upp här, annars har det ju varit mestadels ner under året. Vi brukar ju ha i den här podden också en sån här aktietips. Har du något att delge lyssnarna, eller annars har jag två på lut?
Ja, det aktietips vi har haft, det var ju Magnus Dagel, och då är vi tillbaka i Castellum. Och där drar han väl ungefär slutsatsen att man ska göra som Akelius och snarare, eller inte som man säger utan som han gör. att köpa för det rabatt. Hans linje är ju att bolaget inte kommer att sänka utdelningen. De kommer kunna omfinansiera sina lån.
Ja. Precis, och det är ju liksom lite av nyckelfaktorn i fastighetssektorn här, vilka som har de bankkontakter som krävs så att man kan fortsätta äga sina fastigheter när man ska liksom, när lånen går ut då. Ja, det om Castellum, det kanske vi har pratat tillräckligt om. Jag har faktiskt med mig två case den här veckan. Jag är med i den här drömportföljen för DS räkning, 17 000 sparare som tävlar om 100 000 kronor igen kan vinna. Och då är det en fiktiv portfölj man har, så det är inga riktiga pengar. Och jag har varit med där sen, inte riktigt från start utan kom in 24 oktober. Men då gjorde jag två omdispositioneringar den här veckan. Jag köpte Revolution Race, det här klädbolaget som kommer rapport i veckan. De har haft en fantastisk historik av vinsttillväxt, men den här rapporten så var det en vinstnedgång på 30% ungefär. Och det gjorde att aktien föll inledningsvis 10%, men jag tycker det var en överdrift, så jag gick in och köpte det där. För det som var positivt i den där rapporten, det var att den stora marknaden för dem nu mer Tyskland rullade på riktigt bra med en ökning på 34%, medan det var betydligt tuffare i Norden då. Och Tyskland är ju en marknad som är 10 gånger större än Sverige eller något sånt där, så växer man bara bra där så kan det bli riktigt bra om man har så att säga bara penetrerat lite grann. Och sen så tyckte jag, det var en del insiderköp som kom också, vilket stärker caset. Och sen så undrar jag om inte Paul Fischbaum som är en ny vd här, jag har förtroende för honom, och de kan så att säga styra vinsten lite grann genom att i alla fall kortsiktigt dra ner på marknadsföring och så vis hålla uppe vinsten om det skulle liksom börja gå ännu mer åt fel håll. Men jag tycker att just tillväxten i Tyskland gjorde att jag köpte den, och sen så köpte jag också, vilket var inte världens bästa grej, det var att jag köpte Tele2, för jag tyckte redan innan det här kurslyftet i samband med inflationssiffrorna från USA att börsen hade gått upp lite mycket då, drygt 10% från botten, att det kanske skulle bli en rekyl igen, och då gick jag in och köpte Tele2 som är en av de mer defensiva placeringar man kan ha på börsen, som brukar nästan ha en negativ korrelation med börsen, speciellt om det rör sig mycket då. Så men den har ju inte fallit på något sätt, men den hängde ju inte med i rallyt i torsdags då. Men det är de två förändringar som jag har gjort, och jag tror det där kan bli bra på sikt. Vi får väl se här, tävlingen håller på fram till december i alla fall. Bra, men du är inte med i någon tävling, Torbjörn?
Nej, men när det gäller det du sa, så just det där tror jag att Fishbein tar över är nog bra där. Revolution Race. Och sen det här med att du tar en mer defensiv aktie, det var ju fel just nu, men jag är inte säker på att det är lika fel om några veckor eller så.
Nej, för det är lite intressant, alltså det är verkligen de och även Telia, det är ju ungefär samma sak. Det är ju riktiga utdelningsaktier det där, och de tävlar då med banken om att dela ut mest pengar på börsen egentligen, och bankerna är lite inne på att de är väldigt optimistiska utdelningsscenarien. Man ser det inte säkert att de vågar dela ut så mycket pengar. De har ju faktiskt ögonen på sig. Riksbanken var ute i veckan och pratade om att de inte ville se för mycket utdelning eller återköp från bankerna, utan det är viktigt att de har kapital nu när priserna på fastigheter viker. Finansinspektionen har väl haft samma åsikt tidigare. Och det är klart att de är ju inte helt tondöva på bankerna, så de inser nog att det ser ju inte bra ut om alla andra bolag 2023 kommer att minska vinsten och så går då bankerna mot något slags rekordår, utan då tror jag man får hålla igen lite grann. Och då ska man i så fall ha högutdelare, så är det teleoperatörer som inte är så att säga under Riksbankens lupp.
För bankerna känns det väl lite som under coronan där, när det var hårt press på att de skulle hålla igen.
Ja, det är ju inte så. Det har inte kommit några liksom förbud eller sådär än. Men det är klart att det är ju Riksbanken sätt att, liksom, att att självstärka banksystemet, är ju att man inte plockar ut för mycket pengar ur det som aktieägare till banken.
Ja, men just att frågan har kommit upp på bordet igen, för den var ju borta helt ett tag.
Ja, det var den. Det är ju fastighetspriserna som gör det, och det är ju, som sagt, det är ju Det är ju tusentals miljarder de har lånat ut till fastigheter, och faller de 10% så är det många, många hundra miljarder som liksom, ska vi säga, i buffert som försvinner där på något sätt. Ska vi titta lite framåt också? Finns det någonting som du funderar på?
Nej, du hade väl lite koll här på nästa vecka, va?
Ja, det har jag. Det är KPI i Sverige, blir ju intressant förstås att se vad Riksbanken tycker om den, alltså inflationssiffrorna. Vi har, det är lite sådär kapitalmarknadsdags säsong kan man väl säga. Man kan besöka Electrolux Professional nere i Italien om man vill, om man tycker det är roligt, och det låter ju faktiskt roligt. Och sen så har Atlas Copco en kapitalmarknadsdag, börsens största bolag och lite sånt där. Det är lite sån säsong just nu. Men det kommer även en del nio månadersrapporter också. Den på förhand kanske mest. Ja, dels kommer Storskogen, ska ju bli intressant förstås. Den följer ju kraftigt förra gången. Men Nibe ska också bli kul att läsa, se om de har lyckats få fatt i komponenter så de har kunnat tillverka produkter som de har kunnat sälja till den här väldigt heta marknaden för energibesparingsprodukter då. Så det är väl, och det är dessutom en tungviktare på börsen nu mer. Så det är väl liksom de två rapporter jag håller lite koll på, plus KPI-siffrorna då förstås. Då återstår det bara att önska allihopa där ute en riktigt skön novemberhelg, och när ni har lyssnat på det här poddprogrammet får ni även lyssna på våra kollegors olika poddar. De blir fler och fler. Vi har ju Ledarpodden, DIs ledarredaktions egen podd. Vi har Makrorådet där man pratar mer makro än vad vi brukar göra. Det finns en digital podd, vi har en daglig podd och vi har en, ska jag säga, privatekonomipodd också. Så det finns att lyssna på en hel förmiddag i alla fall. Men se till att ha lite ledigt också, så hörs vi nästa fredag på Dagens Industris analyspodd.
Analyspodden från Dagens Industri. Programmet redigerades av Umami Produktion. Ansvarig utgivare Peter Fällman.
Älskar du aktier? Det gör vi också. Sea Worldwide Asset Management är en av Nordens största oberoende aktiva aktieförvaltare och har samlat kunskap sedan 1986. Ta del av vår kunskap på seaworldwide.se. Bokstaven C, worldwide.se.